Nu kommer ett nytt inslag i vår serie om religion. Det är Radio Tyresö 91,4 MHz som sänder. Jag heter Leif Bratt och med mig idag har jag David Sjögerlöv, präst i Svenska kyrkan här i Tyresö, som ska svara på några frågor från mig om kristendom som religion. Men du kan väl presentera dig själv så att din roll i Svenska kyrkan blir rätt.
Ja, tack så mycket för att jag fick komma hit. Ja, David Sjögerlöv heter jag då, som sagt, och jobbar som präst eller komminister kan man kalla det också. Men det innebär helt enkelt i vardagstal att jag jobbar som präst och har konfirmander, ungdomsarbete och kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar och gudstjänster. Så allround präst kan man säga här i Tyresö församling.
Då ska jag säga innan vi börjar med frågorna, för jag har pratat med din kollega Mikael, vad heter han efternamn?
Öjermo,
ja, du ser mycket minne. Jag är gammal, jag får ha lite glömska.
Ja.
Han var kyrkoherde och då lärde han mig det att då var han liksom chef i den här församlingen, kyrklig chef i den här församlingen.
Ja, precis.
Och du nämner ordet präst och komminister.
Ja.
Vad är det för skillnad på det där då?
Ja, det är bara själva, precis som både jag och Mikael är präst, så har han funktionen kyrkoherde, det vill säga att han är chef. Och jag är också präst och har funktionen komminister. Och det betyder att jag är en vanlig präst som jobbar på med de vanliga uppgifterna som en präst har. Så det är bara ett sätt för oss att hålla reda på vem som gör vad och har vilken funktion, så att säga.
Nu kanske kommer lite larvfråga. Jag har också... Våran prost är rund som en ost, var någon Fröding eller någonting sånt skrev någon dikt.
Ja.
Är prost bara ett gammalt ord för präst eller det är någon annan funktion?
Nej, det är också en annan funktion, helt riktigt. Det finns ju prostar och adjunkter och kaplanen. Och de här, det är lite överkurs kan man säga. De finns inte riktigt alltid i vardaglig församlingstjänst. Men kyrkan finns ju på fler nivåer än i församlingen. Det finns ju också stift och så finns det en nationell nivå som samlar hela Svenska kyrkan. Och utöver det så finns det ju stödfunktioner, till exempel om man jobbar som präst och kanske har en inriktning mot studenter på ett universitet. Då kallas man för kaplan för att man liksom har dem som ett särskilt område att bemöta och ta hand om deras livsfrågor och så vidare. Och prost ingår i liksom den här, vad ska man säga, kyrkliga ordningen, så är det också en uppgift. Så där kan man fördjupa sig mycket i om man vill. Men det finns, men prosten som är rund som en ost, det finns kvar den beteckningen.
Jaha, de är runda som ostrar.
Ja, det ska låta vara osagt.
Men funktionen finns det.
Funktionen
och det är
finns
ingen gammalt ord för press i alla fall.
Ja.
Men det jag skulle vilja starta med och varför jag har bett att få prata med dig.
Ja.
Det är lite mina grubblerier. Och det, om jag tittar på buddhism och kristendom, så... För mig, alltså det finns ju en Buddha, men det är ju en mänsklig varelse så att säga. Mm. Och vi pratar om en osynlig gud, en allsmäktig gud. Mm. Alltså, vad är kriteriet för att få kalla sig... Man brukar ju säga att buddhismen också är en av världsreligionerna. Mm. Men de har ingen gud och för mig då blir det frågetecken i huvudet. Vad är kriteriet för att något ska få kallas religion?
Ja, precis. Så det är en väldigt spännande fråga. Och det är någonting som religionssociologin sysslar med. Det område inom universitetsvärlden som sociologiskt tittar på religionernas funktion. Och då är det lite intressant att veta att hittills så har ingen lyckats skapa en definition som kan täcka in alla religioner och religiösa fenomen som finns. För alla definitioner har sina begränsningar. Så det finns inget som man har enats om att här täcker vi in allt som skulle kunna gå in under religion. Men det man, så långt man har kommit, är att man har två olika typer av definitioner som, beroende lite på vad man undrar om, kan ställa när man undersöker, liksom, om man då tänker att man är religionssociolog och vill liksom undersöka det här. Och det ena är substantiella definitioner som frågar vad en religion är. Och så finns det
vad det finns för substans i den. Eller?
Ja, precis. Jag ska komma med ett exempel här alldeles strax. Substantiella vad en religion är och funktionella definitioner vad en religion gör. Och då kan man likna det vid en, om man tänker bara ta en stol för att ha ett enkelt exempel. Att den substantiella definitionen säger att för att det ska vara en stol så behövs det fyra ben. Det måste vara en sits och det ska vara en liksom ett ryggstöd. Tar man bort till exempel ryggstödet så blir det en pall och då passar det liksom inte in i den definitionen. Så det är en ganska avgränsande bild av både stolen och om vi då skulle lyfta det till religion. Och en substantiell definition, den frågar mer efter vad en religion gör. Det vill säga för en stol, funktionen att ge vila och avlastning för någon som sätter sig. Och då kan det vara både en fåtölj, en stol, en pall, lite mer sådär.
Ett sittverktyg.
Ett sittverktyg.
Och en stol är mer en mer precis beskrivning av en sittverktyg.
Precis. Och på samma sätt kan man då tänka med religion. Och om man då har en avgränsande eller en vidgande beskrivning, så till exempel så har vi då det vi kallar för de monoteistiska religionerna, alltså kristendom, judendom och islam.
Monoteist får du översätta
till svenska. Ja, monoteistisk, alltså att man tänker att det finns en gud.
Alltså och, ungefär som när vi spelar på mono och stereo. Mono,
ja, precis.
Är en.
Mono är en. Exakt.
Monopol, det är en som har marknaden.
Ja, okay. Så det, att man tänker att det finns en gud. Och, där, och kristendom, judendom och islam delar ju samma gud. Och sen har man olika förståelser av vem den guden är. Och det är klart att skulle man då definiera religion som att det ska finnas en gud, då faller ju både hinduismen bort och buddhismen och många andra naturreligioner som mer tänker sig ett gudomligt väsen kanske inom människan eller i naturen eller i universum. Så ja, precis. Så det mest spännande, tänker jag, ur den här frågan, det är just det här att religion är så pass komplext att det inte går att hitta en enda beskrivning som fångar det. Man måste liksom jobba med flera olika definitioner beroende på vad det är man frågar efter.
Men man kan man säga då så här, det man har i alla fall på för mig då som lekman, gemensamt, det är att man har någon yttre faktor som försöker leda mig rätt. Om det sen är då moralfilosofi à la buddhism eller om det är någon, förlåt språket, en gubbe där uppe som har skickat sin son hit för att lära oss. Alltså, det finns någon högre grej som ger oss vägledning i livet.
Ja, ungefär så. Men då finns det vissa religioner som ändå inte passar in i detta. Som till exempel vissa naturreligioner där man kanske inte tänker sig någon gudom alls. Utan att vi lever i samklang med naturen. Men det definieras ändå som en slags religion. Och människans roll är att hitta sin plats i det samspelet eller ekosystemet.
Men de vi kallar dem naturreligioner. Har de då inte ändå på något sätt naturen som sitt högre väsen? Det är väl inte så att de tror att de står över naturen? Kan man säga så?
Ja, man kan väl säga att...
Just eller lever i samklang med naturens villkor?
Mm. Ja, precis. Man kan också tänka sig att... det här är ju som sagt främst en fråga utifrån... Om man då tänker att man forskar för den enskilda individen, så kanske det inte är lika viktigt att tänka... Är min religion eller det jag tror på en
funktionell tro eller en substantiell tro.
Eller så, utan där är den ju vad den är, så att säga. Men det intressanta blir väl om man skulle fråga utifrån det perspektivet. Menar ni att ni litar eller sätter er tillit till en högre makt? Eller är det någonting man söker inom sig? Det finns ju också religioner som vänder liksom tanken inåt mot en gudomlighet inom människan själv och så vidare. Så att, och sen kommer de ytterligare avgränsningarna, till exempel humanisterna, är det en religion eller är det inte det? Att man samordnar sig, man betonar människans förnuft som liksom vägledande, man liksom organiserar sig i en förening. Alltså många drag finns ju som liknar en religion. Så där blir det spännande att tänka, är det en religion eller är det inte? Och utifrån vilket kriterium.
Men när det gäller humanism kan man väl ändå säga att på något sätt det är väl mer åt det individuella hållet. Jag som människa, även om jag nu besitter en viss grad av förnuft, så är det ju olika grader av förnuft om man nu tittar på vad vissa herrar ställer till med på jorden. Så då för mig blir det i alla fall så att då har man ingen extern klokare makt som kan ge en vägledning. Då tror man ju lite mer på sig själv och ens egen förmåga att kunna lösa tillvarons mysterier.
Mm.
Okej. Okay. Men i alla fall kommit ett steg närmare. Så,
ja, ja, det är en komplex fråga. Men med lite olika definitioner så hittar man olika sidor av religion. Så kan man ju säga.
Mm. Jag har ju pratat tidigare med olika då, vad säger, religiösa inriktningar. Och det har ju varit sådana som i alla fall har haft någon högre makt.
Mm.
Och sen har man då tolkat det här budskapet lite olika. Och så har det blivit lite olika samfund. Men du representerar någonting då som heter Svenska kyrkan numera. Vad är det som utmärker det vi idag kallar Svenska kyrkan, det som tidigare var vår statskyrka?
Ja.
Vad skiljer er från andra?
Absolut. Och där kan man ju då börja med, om man går över från det förra, att Svenska kyrkan, precis som många andra kyrkor, tror ju, tänker ju, har ju då en gud som man liksom förhåller sig till. Men sen så är Svenska kyrkan till sitt väsen, eller vad ska man säga, själva den strukturen som liksom, i den så lever ju människor och de har ju sin egen tro så att säga. Men om man tänker på själva överbyggnaden som ändå en organisation måste ha, så är Svenska kyrkan evangeliskt luthersk. Och då kan man ju fråga sig, vad betyder då det? Ja. Och evangeliskt luthersk, till skillnad från, ibland så säger man att det är en protestantisk kyrka.
Ja, det var jag, vad jag fick lära mig. Att
ja.
Luther protesterade och därför blev vi protestanter.
Precis.
Och de andra, de är katoliker.
Ja, och ungefär så kan man säga att det är. Om man då fördjupar det lite grann så kan man säga att det var ju fler än Luther som protesterade där på medeltiden mot katolska kyrkan och dess sätt att förhålla sig till människor. Och det här gjorde man på lite olika sätt och det ledde naturligtvis till att det blev en schism mellan de som protesterade och katolska kyrkan. Och det slutade med att de som protesterade fick liksom lämna, de blev bannlysta från katolska kyrkan och gå sin egen väg. Från början så ville ju de, även Luther, reformera den egna kyrkan. Det är därför vi också har det som kallas för de reformerta, som också var en del av den här rörelsen. Och det här tog lite olika vägar. Så att man kan säga att protestantism, då blir det liksom ett större paraplybegrepp för alla de här som protesterade mot katolska kyrkan på den tiden. Och Luthers, då har vi liksom smalnat av lite kring just en person. Det var naturligtvis inte bara Luther, han hade ju människor runt omkring sig som också tänkte och liksom i samma banor. Men ofta blir det så att en person får huvudspåret så att säga. Och det lutherska, det som han särskilt värde sig mot, det var ju det här med att inom katolska kyrkan på den tiden så fanns det en syn på att människan skulle kunna prestera. Det vill säga att om man gjorde bättre ifrån sig än andra, eller om man kanske hade pengar, kanske kände till det här med avlatsbreven som var ju hela historien. Alltså att,
du kan få förklara ja, avlatsbreven, alltså dess funktion.
Funktionen på medeltiden var nämligen så att katolska kyrkan började finansiera Peterskyrkan i Rom och bland annat hade helt enkelt började fylla på sina kassor. Och då kom man på, medvetet eller omedvetet, att om man hade gjort något fel så fanns det en tradition i katolska kyrkan att man gick och biktade sig hos en präst och berättade, det här har jag gjort. Och beroende på vad det var så kunde då prästen säga att gå och be den personen om förlåtelse eller försök göra gott mot den som du har gjort något emot, beroende på vad det handlar om. Och allt det här i grunden handlade om från början att upprätta relationer.
Syndernas förlåtelse
också, att det ska liksom återställa relationer mellan människor. Som egentligen det här med synden handlar om, att återställa någonting som kanske har blivit trasigt i en relation. Men då blev det här liksom en påbyggnad, så att man började tänka att istället då för att göra den här handlingen som skulle syfta till att ja, en relation kanske reparerades, eller man försökte, om man hade gjort något fel, försöka göra det gott igen. Att man kunde betala genom ett sånt här brev. Man köpte för pengar ett sånt här avlåtsbrev. Det skulle vara liksom som ett intyg då att istället för att göra de här goda gärningarna så har jag gett pengar och då får jag någon slags syndernas förlåtelse och då kunde jag också få en plats hos Gud i himmelriket. Man får alltid komma ihåg att, att på den här tiden, medeltiden, så var det här med skrämseln om att komma till helvetet den ytterst närvarande faktor i människors liv. Alltså någonting som man verkligen var rädd för. Och någonting som kyrkan på medeltiden kunde använda som en maktmedel. Det vill säga att om du inte gör som vi säger så hamnar du där. Så det var ju ett väldigt starkt medel att få människor att betala. Och då vände sig Luther mot det här och hade läst i Bibeln och sett att men så här kan det inte alls gå till. Utan Gud kommer ju till människorna i Jesus. Och det gör Jesus av fri vilja för våran skull. Så allt det här med prestation, att man ska göra eller köpa avlatsbrev för pengar. Det blir någon slags elitism att det är några som kan säga att ja, men jag är så duktig så att nu platsar jag. Det skulle liksom bli ett A och ett B-lag. Och allt det här vände han sig emot och sa att det är Gud som bjuder in alla människor oavsett vem man är. Oavsett om man har råd eller inte eller vad man nu har gjort så. Så det är väl den viktigaste punkten, att han vände sig mot hela det här synsättet. Att man på något sätt genom egen prestation skulle kvala in någonstans utan att alla människor bjuds in. Så det är väl liksom det viktigaste.
Men man kan väl, som jag är under skoltiden, tror jag fick lära mig, eller meningen att jag skulle förstå, det var väl också att Luther menade, apropå egen prestation, alltså jag skulle hitta alltså min Gud genom ett eget sökande, att var och en har sitt förhållningssätt till Gud. Det är ingen auktoritet som bestämmer hur jag ska förhålla mig till min Gud.
Ja, det precis. Det var väl
en Luthers grej.
Och det var ju en konsekvens då, det nästa som hände av detta, att i och med att Luther läste Bibeln på det här sättet så blev det också en följd, alltså vi som har gått i hans fotspår, att det här med bibelsynen skiljer sig gentemot andra kyrkor. Det vill säga att vi har en tradition av att ständigt läsa och tolka Bibeln på nytt. Och det är därför vi idag kan säga att jo, men vi har kvinnor som både vi har präster som både är kvinnor och män, menar jag. Vi viger samkönade par och så vidare och så vidare. För att i Luthers tradition så försöker man alltid läsa och tolka Bibeln, precis som du säger, utifrån vad har vi för erfarenhet av att vara människa idag. Och vad tror vi att Gud kan ha att säga oss idag utifrån de texterna? Där man till skillnad i katolska kyrkan har traditionen en väldigt stark ställning också. Det vill säga att så här har vi lärt under en lång tid i vår kyrkas historia. Då väger det väldigt tungt också.
Kan man säga att bokstavstrogna, alltså bibliskt bokstavstrogna, de gör sig i besvär i den lutherska kyrkan?
Ja, egentligen rent sett som vår identitet som evangelisk luthersk kyrka. Däremot så finns det naturligtvis de som läser Bibeln väldigt bokstavligt. Både i svenska kyrkan och i katolska kyrkan och i frikyrkan. Alltså det finns överallt kan man säga. Såväl som det finns de som är liberala eller liberal, men som tolkar Bibeln och säger att det jag läser måste jag tolka och försöka se hur passar det in i vår tid idag. Så det tror jag spänner över liksom hela fältet.
Men jag försöker hitta den här pudens kärna. Ja. Alltså vad det är, det lutheranska.
Ja.
Och då tänkte jag så här, för man då det lät på dig som att huvudspåret kan vi då säga i alla fall.
Ja.
Det är att ha ett öppet sinnelag mot, alltså att se mer de bibliska berättelserna som liknelser.
Ja.
Alltså att komma, alltså det är lättare för en kamel att komma. Det är lättare för en kamel att komma genom nålsögat än för rik att komma till himlen. Alltså det är ju fullständigt, det är en jättesvår mening att tolka bokstavligen. Mm. Det är ju nästan att slå in öppna dörrar. Tar man det bokstavligen så behövs ju inte meningen.
Mm.
Eller meningarna.
Ja, nej, precis. Och det är ju en helt annan fråga som jag tänker vi kommer in på, det här med bibeltolkning. Men man kan precis som du säger, för att sammanfatta, att vara ett evangeliskt luthersk samfund är ju att vi vilar på arvet att hela tiden läsa Bibeln och tolka den på nytt. Och det blir då en annan fråga, vad innebär det då att tolka Bibeln? Finns det lite olika sätt man kan göra på det som vi kommer till?
Ja. Men får jag bara fråga dig innan vi lämnar det här spåret med namnet. Du sa att det var alltså, Luthers evangelisk.
Ja.
vad är då det evangeliska? För det kanske finns andra då lutheraner eftersom ni lägger till det evangeliska.
Ja, och evangeliskt luthers är ju då att själva evangelium betyder det glada budskapet. Och det kan man säga är ju det som sammanfattar det som står i Nya Testamentet om Jesus. Det här att man tänker att Jesus var både människa men också Guds son. Och att levde en tid här på jorden för att människor skulle liksom bli upprättade och befriade genom försoningen. Och det kan man också tolka på olika sätt. Men det är liksom det glada budskapet om att människor har ett hopp om ett gott liv, om relation, om upprättelse, befrielse och så vidare. Så det är det som evangelium, det glada budskapet. Och så det lutherska, det här sättet att läsa in och tolka evangelium i varje tid.
Men finns det andra grupperingar, samfund som använder det här då begreppet lutheran men inte har med så att säga evangelium eller den tolkningen eller hur man ska säga? Finns...
Ja, nej, evangelium finns ju med i alla kristna kyrkor. Det är ju som på ett sätt definitionen av att av själva kristendomen är ju evangeliet, alltså budskapet om Jesus.
Så det är lika riktigt att säga, alltså att säga att vi är lutheraner som att säga att vi är evangelister eller ska man hela, om man pratar om svenska kyrkan, ska man, är det mer korrekt att säga evangelisk luthersk?
Ja, om man inte känner att man har jag tänker återigen det här, det viktigaste är ju liksom i vilken kyrka, om jag nu känner ett behov av att gå till en kyrka, var känner jag att jag hör hemma, var tycker jag att jag trivs i form av musik och språk och så vidare. Så det här är lite också tycker jag en fråga som visserligen är intressant, men man ska inte känna att den ska lägga käppar i hjulet om man känner att var hör jag hemma och är jag lutheran eller evangelisk eller protestantisk, utan det är ju liksom det här mänskliga att vi vill liksom för att förstå vår historia så är vi evangelisk-luthersk. Andra kallar sig för protestanter, så finns det en grupp som är reformerta. Och så fanns det en annan person, Calvin, som också var verksam samtidigt som Luther. De kallar sig för kalvinister en del och så vidare och så vidare.
Men så det finns... Calvin, han tillhör den här proteströrelsen då på medeltiden?
Ja, precis, väldigt så, basic. Mm. Mm.
Och sen var det någon som hette Huss också tror jag som brändes på bål.
Ja, det var ju väldigt rörigt där på medeltiden och man får ju också komma ihåg att det var ju också en maktkamp eftersom Europa på den tiden var ju inte ordnat i liksom länder och så. Och eftersom religionen var en så viktig del på gott och ont på det sättet som den var på den tiden så var ju det naturligtvis en maktfaktor att försöka ena ett land utifrån en viss religiös riktning så att säga.
Du var inne på det tidigare, jag vet inte om det är en relevant fråga men det dök upp i huvudet i alla fall. På den här tiden, du pratade tidigare om alltså, helvetet var, det var närvarande i människors medvetande. Var det viktigare att undvika helvetet eller var det viktigare att komma till himlen? Eller det fanns bara två vägar att gå efter det här jordelivet?
Ja, det hade varit spännande om man kunde resa tillbaka i tiden och fråga och göra intervjuer och sådär. Av det jag har läst om den tiden och så skulle jag nog tro att det var nog mer, tyvärr, rädslan för straffet och helvetet än längtan efter att, nu får jag vara med i en gemenskap. Så, ungefär som det räcker att titta på samtida exempel, alltså det är lättare att oftast skrämmas med någonting än att man vill ha fri vilja. Och tack och lov, och det är väl det som är skönt att kunna se i en sån här utveckling, att det finns inga kyrkor eller samfund som är helt statiska. Det förändras alltid för att vi människor lär oss nya kunskaper, både om oss själva, om att vara människa, om det samhälle vi lever i. Och det innebär att kyrkan också kommer att förändras på olika sätt. Ibland tar det ganska lång tid, men det händer.
Men då hade vi det här lutherska glädjebudskapet, ja, om jag får säga så. Mm. Sen så någon gång, tror jag, på 1800-talet så började vi få frikyrkor.
Mm.
Vad fattas i den alltså, svenska kyrkan? Det måste ju ha fattats någonting eftersom människor söker sig i andra samfund. Vad var det som fattades? Eller varför kom det frikyrkor?
Ja, Och där handlar det då om att på nytt kan man säga en proteströrelse mot en kyrka som man upplevde, den var ju då statskontrollerad. Att kyrkan var ju en del av den svenska staten allt efter Uppsala möte 1593 och med Gustav Vasa och allt det här. Och det man då sökte var möjligheten att samlas själva. Man fick inte det innan. Man fick inte samlas och sätta, om du och jag och några till skulle sätta oss här och säga nu vill vi läsa i Bibeln och diskutera vad vi tror att det här står för. Det fick man alltså inte utan en präst från kyrkan satt med och kontrollerade vad man sa. Eller liksom hur att det gick rätt till. Så många av de här rörelserna växte fram utifrån behovet att för egen hand få tänka, vad tror jag kring det här? Hur tänker jag? Och att hitta en annan organisation kring det här där människor själva fick komma in med sina förmågor och egenskaper in i en gemenskap. Så det kan man säga väldigt kortfattat grunden för den frikyrkliga rörelsen.
Men det är lite grann, påminner ju då om kristendomens tidiga barndom, då det inte var någon statsreligion eller sånt, utan då samlades man ju i hem i små grupper.
Precis.
Och man gillade inte den här månggudadyrkan utan hittade en, om man får säga, större frid eller större glädje eller vad det nu är för någonting. Med då den här monoteismen, alltså att tro på en gud. Så att Svenska kyrkan start en gång i forntiden, det var ju också egentligen att samlas lite mer privat. Och sen kommer då frikyrkorna, eller det finns människor som känner behov av... Men en annan förändring då, vi hade ju då en statskyrka tidigare och jag vet inte, kanske för ungefär 10 år sedan eller vad det
var. Ja, år 2000 så var det officiellt.
Var det bara en teknikalitet eller har er uppfattning om det religiösa förändrats i och med att ni har blivit privatiserade, för att använda en modern term?
Ja, rent formellt så är det ju en teknikalitet att man har i lagstiftningen ändrat förhållandet mellan Svenska kyrkan och staten. Det fanns ju med liksom i lagboken hur det här annars hängde ihop. Och det fanns också en kyrkominister för det kyrkliga, precis som det finns för skola och allt annat, som inte naturligtvis längre finns. Och då fick kyrkan en lite annan organisation kring det. Men rent innehållsmässigt så är det ju samma kyrka. På det sättet att det är en evangelisk-luthersk kyrka där vi försöker tyda och tolka vad innebär det att vara människa idag och vad innebär det om Gud finns och om Gud kan finnas i mitt liv, vad skulle det betyda och på vilket sätt kan vi försöka gestalta det i våra liv, i våra församlingar. Så det är samma genom hela tiden och det kanske också blir som en liten röd tråd genom hela det här, att genom varje tidpunkt i historien så går det liksom inte att rama in i en form, och varje gång formen blir liksom för stel så någonstans så för att det ska kunna leva vidare så kommer det liksom nya spår som gör att det fortfarande är en levande tro som gör att det lever än idag.
Ja, det är ju tur att de här samtalen, de samlas ju i ett arkiv. Och om 20, 30, 40 år så kan de gå tillbaka till och höra vad du sa 2013. Och så kan de ju jämföra då med vilka nya spår har vi fått. Ja, David, jag vill tacka dig för mer klokskap och jag hoppas att också lyssnarna upplever mer klokskap och förstår lite bättre sin tillvaro. Tack så länge, vår halvtimme är slut.
Ja, tack så mycket för att du fick komma hit.